Jag skulle vilja, jag ska faktiskt följa anteckningarna lite, annars blir det, flyter jag ut lite. Jag skulle vilja att vi går tillbaka i tiden, ganska rejält, som en tidsmaskin. Långt tillbaka i tiden. Och vi förflyttar oss till ett place som heter Lystra. Och vi går tillbaka redan till Bibelns tid, en bit efter Jesu död och uppståndelse. Då finns det en dam, en gudfruktig dam som hade en djup tro och en tillit till Gud. Hon heter Louise. L-O-I-S, Louise. Och hon var en bedjare. Hon var också en trogen besökare i synagogan, i kyrkan som var där. När hon hade gift sig efter ett tag så fann hon sig själv gravid. I något annat tillfälle kan vi undervisa om hur det gick till. Men hon blev gravid och hon bad för sitt barn i magen. Jag tror att hon var där redan och tackade Gud för ett barn. Hon hade respekt för Gud. Och redan i magen så tror jag hon döpte sitt barn. Tänkte sig ett namn och namnet blev Eunice. E-U-I-N-I-S-E. Eunice. Och när hon föddes sen så var det här ett vackert barn. Som växte upp och med både glädje och med nyfikenhet. Och hade en fantastisk förhållande till mamma och pappa. Och respekterade inte minst mamma för hennes stora respekt och tillit för Gud. Är ni med mig? Och Eunice älskade de här kvällarna. När mamma Louise kom och satte sig bredvid henne på sängen och bad en bön, om det nu var på hebreiska, men bad en härlig bön för familjen och för henne. Hon älskade de här tillfällena och det påverkade henne mycket. Och vid något tillfälle så i alla fall hände det att Eunice också började växa upp och faktiskt ännu mer också få den här levande tron på Gud och det här bönelivet till Gud. Hon fann Jesus och lite senare så fann hon en man och gifte sig och fick ett barn också, Eunice. Är det någon som vet vad hennes pojke hette? Timoteus, ja. Och Timoteus växte upp och jag tror att Eunice var påverkad av sin mamma därför att någonstans hade hon fått en respekt och en tro på att Gud vill välsigna våra liv, Gud vill finnas nära oss. Så någonstans påverkade hon hela vägen och hon tackade ofta Gud och för Timoteus. Timoteus fick en gedigen utbildning utifrån den tradition som fanns där, den judiska traditionen. Men däremot Eunices man var, som man kallade där då på den tiden, en hedning. Alltså inte hade en judisk bakgrund och vägrade till exempel att Timoteus skulle omskäras och så vidare. Men Timoteus fick i alla fall uppleva det som Louise hade gett Eunice. Han fick förbön, mysig aftonbön varje kväll när han växte upp. Och jag tror att Timoteus gillade att följa med mamma till synagogen, till mötena och... Och det kanske var så att när han växte upp så fick han sitta ibland som det var på den tiden med på gubbasidan. Men ibland fick hon sitta, även att han var en kille, fick han sitta på brudarnas sida med mamma. Och vad vet jag. Men hur som helst så växte han upp. Och när vi läser om Timoteus sen så är ju Timoteus en person som ganska ung blev funnen på ett sätt och lät sig bli ledd av Paulus själv som vi läser om. Och blev själv en församlingsledare. En respekterad man för kyrkan i Lystra. Men också i ett annat ställe som heter Ikonium så blev han också fick ett stort ansvar där. Nu vill jag läsa 2 Timoteus 1:5. Du kan bara lyssna på mig. Så står det så här. Det är Paulus som skriver till Timoteus. Och så skriver han så här. Jag påminner mig om din oskrymtade tro. Jag slår upp ordet oskrymtad. För det begriper man inte vad det betyder. Eller gör du det, Simon? Nej, det är bara det. Det är ju tungomål. Oskrymtad, vet du vad det betyder? Hjärtlig, uppriktig, äkta. Det är oskrymtad tro. Och så det var en uppriktig tro. Då står jag påminner mig om den uppriktiga, äkta tron. Alltså, han påminner sig om det. Samma tro, säger han, som förut bodde i din mormor Louise. Men också som fanns i din moder Eunice. Och som nu, och därom är jag förvissad, säger han, också bor i dig. Och jag vill säga, det var tre generationer där tron fördes vidare. Och det är någonting som jag tycker är starkt. Varsågod, Mikael.
Jag har inte börjat, jag börjar med den här. Men fusklapp också. Nej, men Adam har faktiskt rätt. Vet ni vad det här är för ting? Testa era skolkunskaper här nu. Kosinusatsen. Kommer ni ihåg den från skolan? Ni gör inte det. Med hjälp av den här så kan man räkna ut en triangels sidor och vinklar. Jag ska rita upp en triangel här. Vi kallar den här för A, C och B. Det här är vinkeln alfa. Nej, det ser du. Då är det alfa. Och det där är A, C och B. Där har vi en triangel. Och nu ska vi tänka oss så här att vi sätter det här i en tidsperspektiv. Det här är en tidslinje. Jag ska läsa ett bibelord för er också, tänkte jag. Oj. Ifrån Markus kapitel 4. Då står det så här i vers 32. Jo, där Gud regerar blir det som när man sår ett senapsfrö. Trots att senapsfröet är det minsta av alla frön växer det upp och blir större än alla andra kryddväxter och får så stora grenar att fåglar kan bygga bo där och få skydd. Ibland är det så i livet att vi måste göra olika vägval. Att ta ett steg i tro och ändra vår livssituation. Och om vi nu tänker att det här är tiden och du står här. Om du fortsätter ditt liv idag som du gjort tidigare så hamnar du på punkt C. Men ibland så kan man behöva göra en liten korrigering i livet. Ta ett steg i tro åt en viss riktning. Det är vinkeln alfa här som är den korrigeringen. Och då hamnar du i punkt B istället. Och om vi nu ser det här ut tid, ur ett Guds perspektiv, i evighetsperspektivet, så innebär det att B, eller sträckan C, går mot oändligheten. Vad händer då med sträckan A? Den blir också oändlig. Så det som du idag tycker är obetydligt litet steg i tro. Med Guds perspektiv och när Gud får regera så blir det oändlig skillnad i resultatet. Det var det jag ville visa med den här lilla mattelektionen.
Jag hade ingen aning om vad det där var. Men det är så bra att, att Micke kan förklara och lägga ut det på ett sånt bra sätt. Jag sov nog de lektionerna. Men jag tar det vidare till en annan tid. Och då tänker jag, någonting som jag har tänkt på det senaste är faktiskt en gammal, välkänd bibelberättelse från Gamla Testamentet från Fjärde Mosebok. Det finns till och med en sång om det, så varje gång jag tänker på den så sjunger jag den i mitt huvud. Men det är de 12 spejarna. De känner ni, många av er, igen. Men för att dra det lite kort, hur lång tid är det? 5 minuter? Har ni börjat med där? Det räknar där. Det är bra. Men det är Mose har fört ut Israels folk ut ur Egypten. Och de är på väg att gå in i det förlovade landet, landet som Gud har lovat dem. Och de står där. Och Gud har så lovat det här fantastiska landet som är bördigt och rikt och det finns massa bra där och alla längtar verkligen dit. Det blir läppstift för nästa person. Men så kommer de dit och så många, vilket är bra att göra, de skickar ju naturligtvis 12 spejare dit för att se vad är det här för land och hur lätt eller hur svårt kan vi inta det. Och de skickar 12 stycken män, 12 män som är ledare för varsin stam, representerar dem. Och de går dit och de är där i 40 dagar. Och visst är det så som Gud har sagt. Det är rikt, det är bördigt, det är fantastiskt. Det flyter av mjölk och honung, chips och Coca-Cola om ni vill ta det i dagens samhälle. Det finns hur mycket bra saker som helst. Men det finns också jättar där. Det finns folkslag som är stora och starka och de blir lite skraja. Eller 10 av dem blir skraja. För när de kommer tillbaka så, och de och Moses sa, de frågar, ja, men vad känner ni? Hur gick det då? Då säger 10 av dem, alltså det här är ju helt omöjligt. Det här kommer inte gå. Och rent mänskligt så har de väl sant. Alltså det hade väl kanske inte gått. De här stora jättarna var ju alldeles för starka för dem. Och inte nog med det, utan de började prata sinsemellan och ryktet går och folket börjar bli förskräckta och de börjar, jag tror de här stora jättarna blev nog liksom från 3 meter till 12 meter och allt möjligt hemskt där inne. Och jag tror fruktan sprider sig, eller det gjorde det, genom hela folket. Och de till och med skriker att nej, vi vill tillbaka till Egypten. För oss tillbaka från slaveriet där de kom ifrån. Det kände de var bättre än det som möter dem nu. Men då ställer sig 2 killar upp. Och Kaleb och Josua. Och en av dem, Kaleb, han säger: nej men kom igen. Det är klart vi kan ta det här. Sannoliken vi kan göra det, säger han. För att det är här i landet som Gud har gett oss. Inte i vår kraft, men genom Gud som har lovat oss. Så kan vi göra det. Men det hjälper inte att han säger det, för folket vägrar. Och de vill tillbaka, de vill stena dem och de vill döda dem och tillbaka. Och vet ni vad? Gud är nära på djup här. För nu känner han, hur många gånger ska de knorra och ha otro? Hur många gånger ska de hålla på så här när jag har visat dem vad jag har gjort? Jag vill faktiskt döda dem allihopa. Men så säger Mose, nej men Gud, kom ihåg vad du har sagt. Kom ihåg vad du har lovat oss. Och Gud säger faktiskt, på ditt ord Mose så kommer jag inte göra det. Men jag gör så här istället. Den här otroende, knorrande generationen, de får inte komma in. Men de 2 som har rest sig upp och sagt, det här går, de får komma in. Och de yngre. Så vad Gud gör är att han låter dem gå 40 dagar i öknen. En dag för varje dag som de var i landet och spejade. Och de går runt där i 40 hemska, torra år i värmen i öknen. När de kunde ha kommit in från första början. Om de bara hade trott på vad Gud hade sagt. Hade de sluppit de där 40 åren i öknen. Och den generationen hade kunnat få se vad Gud hade lovat dem. Men istället fick de dö där. Och Gud säger också att det fanns en ande i Kaleb och Josua som inte fanns i de andra. Och jag tror inte det är nödvändigtvis så att Kaleb och Josua föddes med den anden. Utan jag tror faktiskt att det har kommit av att de gång efter gång efter gång har valt att tro att Gud står vid sitt ord. Gång efter gång, efter alla tecken som Gud har visat dem hela tiden. Han sa det, jag har gett dem så många tecken. Så har Kaleb och Josua valt att se Guds nåd och kärlek. Och att Gud håller på att föra dem någonstans. Och det tänker jag på mig själv. Jag tror, och för er också, att man ser Guds nåd och kärlek hela tiden. Och vi får lite små bönesvar då och då. Och ta det och påminn dig. Och jag tänker på mig själv. Men jag vill verkligen ta de gångerna. Bygga på mitt förråd av tro. Och bara påminna om att om jag väljer att tro på allt det här hela tiden. Ta ett steg. Så blir det faktiskt så som Gud har lovat. På ett eller annat sätt. För att han är trofast. Han kan inte vika från det han har sagt. Utan han håller sitt ord. Och ja, det vill jag verkligen ge med er. Att ta tänk, minns det som Gud har gjort. Och håll det till. Håll det, sätt upp det för honom och säg: Gud, det här är vad du har lovat. Jag tänker inte dö här i öknen. Jag ska med in i det förlovade landet. Nästa man är en kvinna.
Ja. Precis, vi tror ju på jämställdhet, eller hur? Nej, nu satt jag på 3 minuter. Katastrof, det går inte. Jag tänkte prata lite kort här om också en dag för många, många år sedan. När det var 2 killar som var på väg till kyrkan. Precis som ni. Och på väg var idag innan här. Och de stötte på en man i porten som var lam. Som satt och tiggde. Och om man läser i The Message så står det så här: I don't have a nickel. Jag tycker det är så kul. Jag har inte en nickel i mitt namn. Men vad jag har i Jesu namn, det ger jag till dig, sa de. Och den här lame mannen blev botad och reste sig upp. Och man kan läsa om det här i Apostlagärningarna 3. Och den här mannen, han följde med dem in i templet och han prisade Gud. Och han var ju jätteglad, och det tror jag det. Han hade suttit där jättelänge och var lam och suttit och tickt. Och då säger Petrus så här att Han pratar om Guds rike och så säger han så här att, ja men ni är först. Ni är först i kön. För Gud som har rest upp sin son, han sände honom för att välsigna er i er tur, en och en från era onda vägar. Och då blir de här i templet, de som jobbar där, de blir jättearga. De blir så upprörda. Hur kan ni säga så här? Hur kan ni komma här och prata om den här Jesus och säga att liksom Gud har utvalt och att Gud ska verka i andra människors liv? Och i vems namn är det ni har helat egentligen? Och då fortsätter det så här i kapitel 4, vers 13 och 14. Och jag har ju gjort det innan, men jag uppmanar er, läs den här The Message. För att den har lite grann så här, lite vardagsspråk. Så att särskilt om du är en van bibelläsare så ser man det med lite andra ögon. Det är roligt att jämföra olika bibelöversättningar. Då står det så här. De kunde inte ta sina ögon ifrån dem. Petrus och Johannes, de stod där så övertygade. Nu blir det lite min tolkning här, för jag har bara engelska översättningen här. De stod där, de var så övertygade, så fasta i sig själva. Och fascinationen över dem ökade. När de förstod och insåg att det här var lekmän, det här var enkla män ur folket. Som inte hade blivit tränade i skrifterna, som ju då de här översteprästerna där hade blivit. Eller fått någon formell utbildning. De kände igen dem som Jesu vänner, Jesu kompisar som hade varit med Jesus. Och så såg de, de såg den mannen framför sig när de såg de här männen tala. Alltså de hade hört Jesus tidigare, och när de såg Petrus och Johannes stå där och prata. Men det är ju precis som Jesus sa. Och så stod den här mannen hela där. Vad kunde de säga, de här männen? Då skickade de ut dem, då samlades de och så sa de, vad ska vi göra med de här som har varit med Jesus? Och så kallade de tillbaka dem och så sa de att nej, men ni får inte prata i det här namnet. Och jag tänkte på Mikael Alvén som jobbar med Love Nepal, med rädda flickor från sexslaveri. Det är många som har sagt till honom, prata inte om det där med Jesus. Alltså det är jättebra ni gör, men alltså, ni behöver inte nämna det där med Jesus. Alltså ta bort det. Nej, men då tar vi ju bort kraften. Det är det som är det viktiga. Och då säger Petrus och Johannes så här. Nej. Vi kan inte vara tysta med vad vi har sett och hört. Vi kommer fortsätta förkunna namnet Jesus. Och det är precis det som vi gör i Hope. Vi är där nere på torget och vi hjälper till och vi står där och vaktar. Och de kommer där och är påverkade av både det ena och det andra. Och vi är vänliga och vi är trevliga. Men vi gör det för Jesus. Och vi plockar inte bort Jesus, för vi har vår vision. Med kärlek vill vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus. Plockar vi bort Jesus, då är vi körda. Då kommer det att gå så här. Men vi gör inte det. Vi gör som Petrus och Johannes. Vi säger, vi kan inte låta bli att tala om. Och på vägen till kyrkan så träffar vi någon och så tar vi med dem så de också får möta Jesus och bli botade och helade och upprättade och hela paketet. Vi blir det alla bit för bit i våra liv. Amen. Och nu, nästa man är en man.
Yes, fantastiskt bra, eller hur? Jag tänkte börja med att läsa en dikt. Det låter väl fint. Ni väntar tills ni har hört den. Ja, men den är okej, den är inte så farlig. One night, den är på engelska, hoppas det går bra. Jag kunde inte översätta det, en massa rim. Men jag kommer försöka göra lite teater på huvudpoängen här, se hur det går. One night I had a wondrous dream. One set of footprints there was seen. The footprints of my precious Lord, but mine were not along the shore. But then some stranger prince appeared, and I asked the Lord, what have we here? Those prints are large and round and neat, but Lord, they are too big for feet. My child, he said in somber tones, 4 miles I carried you alone. I challenged you to walk in faith, but you refused and made me wait. You disobeyed, you would not grow. The walk of faith you would not know. So I got tired, I got fed up, and there I dropped you on your butt. Because in life there comes a time when one must fight and one must climb, when one must rise and take a stand, or leave their butt prints in the sand. Så ni känner nog igen, det är ju lite parodi kanske på den här Footprints in the Sand. Jag älskar originalet. Och det vill jag säga, att Gud överger oss aldrig. Han överger oss aldrig, oavsett vad vi gör eller inte gör. Det vet vi ju. Men ändå så finns det ju en poäng i den här komiska dikten. Att Herren vill att vi tar steg i tro. Han uppmuntrar oss att växa i tro. Och några tankar kring det här. I Markus kapitel 11, 22 så säger Jesus kort och koncist, tro på Gud. Markus 11, 22 säger han, tro på Gud. Och det är ju det tro handlar om. Vi har inte tro på vår egen tro. Det kan ju kännas ibland, åh, jag har så liten tro och så vidare. Nej, vi tror inte på vår tro, vi tror på Gud. Och det gör hela skillnaden. Ett par saker kring detta också är ju att tror vi på att Gud är den han säger att han är? Det gör också en jättestor skillnad. Tror vi verkligen på att Gud är den han säger att han är? Och på samma sätt, tror vi på när han säger vem vi är? Tror vi på att det är det som stämmer? Eller lyssnar vi på massa andra röster? Lyssnar vi bara på omständigheterna? Eller vi kanske lyssnar på en massa nej-sägare eller sådana som vill prata negativt i våra liv. Nej, vi väljer att lyssna på vad Gud säger om oss. För han vet ju sanningen. Och då växer vår tro. En annan sak som är så otroligt enkel, det är ju att umgås med Jesus. Om vi vill att vår tro ska växa, så umgås vi med honom. För vi blir ju som den vi umgås med. Vi läser vår bibel, vi ber, vi firar nattvard som vi gjorde här idag. Och sen så träffar vi andra som följer Jesus också. Då tror jag automatiskt att vår tro växer. För att vi umgås med honom. Som är den som har gett oss tron i första änden här. Jesus. Så umgås med honom. Då växer vår tro. Och sista exemplet här. Jag tror vi kan tala tro också. Jag måste lära mig att tala med tro. Jag tror det hjälper. Det står i Bibeln mycket om det. Om vi bara tänker på vad fadern gjorde när han skapade världen. Han stod ju inte och liksom sa så här, vad deppigt, vad mörkt det är här. Det är så otroligt mörkt, vad jobbigt. Nej, han sa, var det ljus? Och det blev ljus. Det är viktigt att se att han förnekade ju inte att det var mörkt. Han stod ju inte och sa, ja, men det är nog lite ljust här ändå. Det är inte så farligt, det är helt okej. Okay. Det var bäckmörkt, men ändå så sa han, var det ljus? Det finns ju ofta två diken. Vi kan lätt hamna i ena diket där vi förnekar att det är jobbigt. Och det ska vi inte göra. Livet är tufft. Det kommer motgångar. Men jag tror att det andra diket är också något som vi kan slopa. Det här med att vi bara talar ut det jobbiga. Bara gnäller. Jag måste lära mig att tala mer tro. För det gör min fader. Och jag vill vara mer lik honom då. Och till sist då, varför ska vi växa i tro? Vi kommer ju till himlen ändå. Vad är poängen? Jag tror att vi växer i tro för andras skull. Så att det här kan hända, som Kicke sa, med kärlek vill vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus Kristus. När vi växer i tro så får andra möjlighet att följa Jesus, och det är ju perfekt. Så låt mig avsluta, kanske inte inom 5 minuter, men i alla fall med ett citat av en predikant som jag tyckte var väldigt bra. Han sa så här, eller hon, jag kommer knappt ihåg, men det var bra. Bättre att misslyckas med att nå det omöjliga som Gud har planerat för oss än att lyckas med att vara nöjd med mindre. Så jag kommer läsa det en gång till. Så att det är ju ingen press, det är ingen stress att växa i tro. Det är bara en fantastisk möjlighet. En fantastisk möjlighet. Och då kanske vi på något sätt några fler gånger slipper lämna de här bakmärkena i sanden. Utan istället ta steg tillsammans med Jesus. Det står så här, bättre att misslyckas med att nå det omöjliga som Gud har planerat för oss. Än att lyckas med att vara nöjd med mindre.